CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är en snöig måndag när vi inleder en tung centralbanksvecka, och den veckan inleder vi med nedgångar i Asien och en fullproppad studio. Det är den 12 december du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. Dagens stora fråga är om man ska köpa fastigheter nu i oron, i så fall vilka. Det blir en digital julkula idag, rätt läskig om du frågar mig. Och så verkstad, massor med verkstad. Det ska vi snacka om tillsammans med bland annat Anders Roslund på Pareto som är på väg att ansluta i studion lite senare. Men redan nu har vi Lasse Söderfjell, Ålandsbanken, och Magnus Dagel, Dagens Industri. Lasse, om vi börjar med det sura humöret i Asien. Kanske den amerikanska producentprissiffran som spökar lite grann, eller vad ska vi gissa?
Det är nog riktigt. Så jag tror generellt sett det kommer att vara rätt nervöst inför de här två stora centralbanksbeskeden och de inflationsdata som kommer här senare i veckan. USA gick ju väldigt svagt sista halvtimmen egentligen i fredags, så jag kan väl se det där lite grann. Man stängde positioner inför den här kommande veckan. Jag tror inte det är någon som vill ta på sig speciellt mycket mer risk innan man har Fed och ECB ur vägen.
Men sen kan vi få ett tomterally.
Så får vi se, beroende på vad de säger.
Magnus, har du någon december sentiments reflektion?
Nej. Det blir alltid fel när jag gör såna korta förutspåelser.
Ja, men vi står ju här och gissar hela dagarna. Vi kan notera stora nettoflöden ur fonder i år, men in i november när man tittar på statistik. Kanske inte så konstigt. Danska Maersk har fått en ny vd, så den ska bytas ut mot bolagets havslogistikchef Vincent Clerk. Svårt för mig att analysera vad det här betyder. 1 januari är skiftet i alla fall. I Danmark har vi också fått en jätteaffär i form av Novozymes och Christian Hansen som går ihop för att skapa en global aktör inom biologiska lösningar. Jag tänker på Christian Hansen som, lite som jag tänker på Aris Karlsson, som en matförbättrare i det kemiska molekylära.
Det är alldeles rätt. Det är som enzymer som i första hand riktar sig mot livsmedelsindustrin. Novozymes är mer, det är också enzymer, men mer riktade mot industriella tillämpningar. Jag tänker tvättmedel, diskmedel, etanol med mera. Där är de väldigt duktiga. De har en gemensam huvudägare i Novostiftelserna. Och den här affären kanske har hängt i luften några år, men det händer inte förrän det händer. Stora pjäser, Novo har ett market cap på 120 miljarder, danska lite drygt, Christian Hansen på knappt 60 miljarder. Det ser ut som att Novo betalar, Novozymes ska säga, nu ska vi inte blanda ihop det med Novo Nordisk som någonting helt annat, betalar en hygglig premie, 50% ungefär från Christian. Men det är en ren aktieaffär, så det återstår att se liksom var aktierna finns idag. Och sen så kommer det förstås att vara väldigt mycket prat om vilka synergier det finns, hur tillväxtpotential, vad ska vara kvar, vad ska inte vara kvar och så vidare. Och finns det några konkurrensproblem i det här?
Det låter ju som att det ska finnas synergier. Det låter ju ganska
Pratar initialt om ett par hundra miljoner danska årligen i kostnadssynergier. Det låter väl rimligt. Sen andas om någonting om försäljningssynergier, men de är lite grann som Jesus. Alla pratar om dem, ingen har sett dem.
Eller 500 euro sedan. Återkommande vits. Telia och Viaplay har efter, de bråkade ju om distributionsrättigheter tidigare. Nu har de blivit kompisar, precis som Novozymes och Christian Hansen. Däremot ska de inte fusioneras, men de har ett avtal om partnerskap angående innehåll. Det här ska inledas redan imorgon, tisdag. Tyvärr har vi inte hunnit smälta den här nyheten så mycket, utan vi går raskt vidare över till fastighetssektorn. Magnus Dagel skriver nämligen om Fabege som ett perfekt tips. Men delvis en allmän reflektion att sektorn i sig är utbombad och billig, va?
Ja, men det kan man väl säga. Det speglar väl lite oron ändå som är på obligationsmarknaden. Jag tror det är huvudorsaken att det faller så mycket, just oro för obligationer och omfinansiering. Jag tror inte att liksom fundamentalt så kommer det inte hända så mycket som marknaden tror. Utan jag tror de flesta kommer kompensera för de högre räntorna i sina driftnetto nästa år. Det är min tes när jag räknar på det i alla fall.
Lasse, du nickar?
Nej, jag nickar. Jag konstaterar, som sagt, det här har varit en sektor som har varit väldigt utmanande. Vi har tack och lov klarat oss. Vi har varit underviktade hela vägen ner liksom i det här. Men det är klart att man börjar se värderingarna så kittlar de ju. Alltså en sak som jag tror man måste ha i världen, det är ju just den här kreditpremien, att man måste se att de börjar komma ner. För att vid årsskiftet 2021 så lånade alla pengar på ungefär samma nivåer, och de låg ganska nära eller till och med under 1% på treåriga pengar. Idag så får man betala mellan 5 och 9% för samma treåriga pengar, och det är väl det man måste i alla fall ha ur världen. Liksom att, antingen att man kan finansiera sig på annat sätt, och det är väl fullt möjligt, eller att man ser att kreditpremierna börjar komma ner.
När du kollar på sektorn då, du har landat i Fabege, vad gör det bolaget extra intressant?
Dels att man kan köpa fastigheterna i Stockholm. Jag tror ju på Stockholm långsiktigt. Det är ju en fantastisk stad och en väldigt dynamisk stad. Så den ska man inte liksom undervikta långsiktigt, tycker jag. Det är dels det. Sen tycker jag att ändå efterfrågan och de affärer som ändå finns här som har gjorts, de görs på väldigt höga nivåer. Och nu ser man Fabege-aktien halverats här sedan årsskiftet. Det innebär implicit att man kan köpa de här fastigheterna rätt billigt, tycker jag. Och sen tror jag att deras fastighetsvärde är ganska hyggligt lågt upptaget faktiskt. Om man ser på byggrätter, tomställda fastigheter och så.
Det här känns ju som ett ganska tryggt kort i fastighetsbuketten. Stefan Dahlberg som vd är ju känt och respekterat namn. För den som inte har koll på alla fastighetsbolagen, var på riskskalan är vi här?
Ganska lågt skulle jag säga. Det som drar upp risken lite grann, det är ju att det är låga avkastningar på sådana här fina fastigheter i Stockholm. Det ligger runt 3-4% någonstans, och det är ju risken liksom. Samtidigt är det ju lätt att hyra ut de här förhållandevis, de här fina fastigheterna i Stockholm liksom. Samtidigt är det låg belåningsgrad på Fabege, dryga 30%, bland de lägsta i sektorn, så det drar ju ner risken. Och nu mycket nybyggda fina kåkar i Solna och i Stockholms innerstad. Mm.
Nybyggt låter ju riskabelt. Hur ser man på framtiden då när man drar ner på nybyggandet i många andra bolag? Vill Stefan Dahlberg göra det också? Eller?
Att man ser att de har ju dratt ner på det lite grann de senaste åren. De har inte alls haft samma liksom, stora projekt på följd som man hade innan då. Men man har ändå vissa projekt igång här nu, bland annat i Solna, bygger bostäder, man ser i Flemingsberg bland annat. Men jag tror att när man drar ner så mycket som man kommer göra nu, både på bostäder och även kontorsbyggnation, det kommer göra att befintliga fastigheterna blir attraktivare på några års sikt. Det blir helt enkelt mindre utbud av befintliga kåkar.
Apropå fastigheter kan vi nämna Affärsvärldens nyhet. De har rapporterat att Rutger Arnhult har sålt sitt hela eller delar av sitt innehav i Sagax. Det här är inte oväntat med tanke på att Rutger säljer mycket, och Sagax är ju en aktie som har handlats eller behållit sin värdering väldigt väl. Kan du resonera
på det? Ja, men jag har suttit och väntat på den här affären faktiskt, för den är logisk. Och han får in mycket pengar där. Aktien har klarat sig bra. Den handlas på en väldigt hög värdering. Och det gör att han får loss pengar till kommande kreditförfall, och han kan även satsa sitt krut på Corem och rädda den helt enkelt, och kanske ha kvar lite till och med i Castellum.
Det låter väldigt rimligt, tycker jag. Jag tycker det är intressant, alltså hela den här deleveraging som pågår i fastighetssektorn. Precis som att en del bolag växte väldigt snabbt under 2020 och 2021, och man hängde inte riktigt med där, så tror jag det finns en risk, eller möjlighet kanske, att man ska säga, att man vaknar upp någonstans i början på nästa år och säger, men de här ser ju inte så farliga ut vad gäller skuldsättning längre. Kanske det är dags att kanske till och med SBB börjar betraktas som att de har fast mark under fötterna.
Vi hade ju en rekommendation på Castellum i fredag som jag inte missminner mig.
Den känns ju avriskad.
Ja. Ja, väldigt avriskad. Frågan är Sagax. Sagax är ju fortfarande dyr, men nu när överhängsrisken är borta så känns ju David Mindus fastighetsbygge som ett väldigt tryggt kort.
Ja, fundamentalt är det så. De har ju väldigt lång räntebindning. De har ju väldigt mycket obligationer. De är ju den som har mest obligationer på alla utestående. Men samtidigt har de förlängt alltså kreditbindningstiden på de här. Det är väldigt, väldigt långt bort. Så det är inga förfall i närtid. Så det gör ju risken rätt så låg. Dessutom har en väldigt hög avkastning i beståndet då. Så en väldigt bra spread mot räntan.
Ja. Men som du säger, man får ganska bra betalt för den
stabiliteten. Ja, verkligen. Det är väldigt hög värdering på den här. Den är högst i hela sektorn.
Fastighetssektorns Atlas Copco. Nej, nu vet jag inte.
Det skulle nog David Mindus bli glad om man...
Ja, om man sa, ja, tråkigt att David Mindus inte ger några intervjuer med oss i TV. Apropå fastigheter så går vi vidare till räntor. Lasse nämnde ju att det här var den stora grinchen kanske inför julfirandet. Tung centralbanksvecka, vi har Fed på onsdag, sen har vi Bank of England, vi har Schweiz, vi har Norge på torsdag bland mycket annat. Vi ska bara beröra detta väldigt kort. Jag vill nämna att Micke Wilenius skriver om det här i dagens DI och han har den klassiska kroppslängdsuppställningen där vi ser hur längre Fed-chefer haft en historik av högre ränteläge med Janet Yellen som en naturlig botten. En lustig anekdot kan tyckas. Någon kort räntespaning, Lasse, innan vi går vidare.
Nej, men alltså det tror det är en 50-punkters höjning från Fed väldigt, väldigt väntat. Allt annat skulle vi kunna ge årets räntechock faktiskt om de gick till 75 eller 25. Liksom så här, jag tror 50 är väldigt inpenslat just nu. Det alla kommer att titta på, även jag, det är dotplotten. Och inte bara så här, vilken nivå man har på den, utan om den går ihop lite grann. För att man har en väldigt stor spread just nu i den. Det finns alltså oerhört skilda meningar inom Fed om var styrräntan ska toppa. Men man skulle vilja få ihop det till ett läge 5,25 där de flesta ligger nu. Och marknaden verkar prisa in så att man kan parkera centralbanken och börja fokusera på konjunkturen istället.
Väldigt intressant spaning. Då skulle vi få riktning istället för...
Exakt.
Hoppas på riktning inför jul. Janet Yellen nyss nämnda sa faktiskt i en uppmärksammad CBS-intervju igår, tror jag att det var 60 minutes på söndagen, att hon räknade med en substantiell nedgång i inflationen nästa år. Förutsatt att det inte kommer några nya chocker.
Så lär det nog bli. Men tittar man, varuinflationen åtminstone kommer att falla ganska rejält. Det är bara att titta på nästan vilken råvara som helst. Du kan titta på stål, frakter, sågade trävaror, you name it. Så ser du att det är ganska rejäla nedgångar. Däremot är det tjänsteinflationen som är mer så att säga, seg på det sättet. I och med att man har en ganska hygglig löneuppgång. Man såg i senaste sysselsättningsrapporten löneökningar på 5% plus. Och det är klart att det här äter sig in just i tjänstesektorn på ett annat sätt.
I USA, ja.
I USA.
Mm, inte här.
Nej, inte här. Nej. Precis.
Det är en väldigt intressant observation att vi kan få två väldigt skilda dynamiker.
Och det finns ju inget tryck uppåt i lönerna.
Nej, det är väldigt, väldigt måttligt åtminstone. Ja. Man har gjort avtal på liksom bra och ansvarstagande nivåer, om man får uttrycka det så. Mm.
Det blir intressant om man kan få inflation utan liksom ett lönetryck uppåt.
Mm. Ja, då kan man också bli av med den, får vi väl hoppas. Ja. Om den inte har satt sig och om inte lönetrycket kommer sen. Ursäkta min eviga pessimism. Vi byter till ett trevligt ämne, nämligen DIs julkula som ju är hälsningar ifrån våra vänner på marknaden varje vardag här i december. Dagens epos är skapat av SCB som dock tagit lite hjälp av artificiell intelligens. Titta och njut.
The stock markets are buzzing. It's the start of Christmas Day. It's time to look at your portfolio and decide what to play. Will you double down on tech stocks or just pick some blue chips? Or go for something more exotic like foreign currency swaps? This is the season for trading, so don't be too slow. For now is the chance to make money that will surely grow. So take a deep breath and get ready for some exciting fun. And let Santa bring you fortune when markets close at one.
Ja, det är alltså Johan Javeus på SCB som vi ska tacka för detta. Han har inte skrivit dikten själv utan han har använt OpenAI som ni kanske sett trendar på Twitter och bett den artificiella intelligensen att skriva en juldikt. Och för att lägga en ytterligare digital dimension på det här så är det alltså en illustrerad talsyntes, alltså en robot som läser upp. Min första tanke är ju att journalister snart kommer att bli arbetslösa. Jag vet att en programmerare bekant till mig berättade att man kunde göra 2 veckors kodning på några sekunder med den här OpenAI. Jag vet inte om ni är inte förberedda på den här frågan, men har ni någon artificiell intelligensreflektion? Jag tycker i alla fall att det är omtumlande.
Ja, men visst är det. Men samtidigt, liksom, du har pratat AI på förvaltarsidan i ganska många år nu. Än är inte alla förvaltare döda.
Och det gläder vi oss åt. Många förvaltare kommer att behöva köpa Porsche eftersom bilen är på väg in i DAX, den tyska börsens finrum. Magnus, du har skrivit om det här i fredags. Plattan i mattan för P911 är det tickerkoden.
Ja.
Varför har det gått så här bra?
Därför att många vill säga att de är Porsche-ägare och det finns få utestående aktier till salu. Då blir det en short squeeze helt enkelt.
Det kostar 100 euro jämfört med vad bilen kostar, en multipel på det.
Ja, lättare att bli Porsche-ägare.
Den handlas ju 94 gånger snittvärderingen i bilsektorn för traditionella tillverkare.
Hur blir det sen då? Måste alla förvaltarna in när Porsche kommer in i DAX-index? Det är jag lite nyfiken
på. Vet inte exakt hur det är, men det är nog en del som måste vikta upp det där, Europa-förvaltare och så, som följer det DAX-index där.
Ja. Så samtidigt så Porsche handlas på EV/EBIT 12 på nästa år, och det är en ganska stabil affär, så att det är mer, tycker jag, en fundering hur Volkswagen värderas, som ändå är majoritetsägare i Porsche. Att Porsches börsvärde är liksom, det är motsvarar ju Volkswagens.
Ja, alltså, tittar man på det som är kvar i Volkswagen, så värderas det till 120 miljarder ungefär. Den rörelsen väntas göra en vinst på runt 170 miljarder.
Precis.
Så det är under en gånger vinsten.
Det är låga P/E-tal.
Låga P/E-tal som det ska vara när man pratar tyska bilar. Det är väl traditionen. Ja. Traditionen bjuder också att vi går en sväng till Studio 2 nu när klockan har slagit 9. Det är dags för börsöppning också för Hårdänge.
Tack för det. Ja, Stockholmsbörsen öppnar som väntat ner idag 0,5%. Vi kikar till storbolagslistan där Telia och Swedbank toppar just nu. Det rör sig väldigt mycket. H&M och Boliden hittar vi i botten. Som ni nämnde i studion, Telia och Viaplay har efter det här uppmärksammade bråket om distributionsrättigheter tidigare i höst nu nått ett avtal med ett partnerskap som ska inledas redan imorgon. Inga större rörelser i aktierna där. Telia handlas i sidled via Play upp 1,5%. Skistar höjer arvodet för ordförande och ledamöter med omkring 20%. Nämnde vi lite i morse här. Skistar handlas idag exklusiv utdelning på 3 kronor per aktie. Skistars aktie handlas ner 3%. Fastighetsprofilen Rutger Arnhult har sålt hela eller en stor del av sitt innehav i fastighetsbolaget Sagax, som ni nämnde, enligt källor till Affärsvärlden. Aktien handlas ner 1%. Fastighetsbolaget Fabege, som är veckans aktie, handlas upp rätt så kraftigt, 3,5%. Kreditanteringsbolaget Intrum hade ju en tumulttid förra veckan. Nu har bolagets tillförordnade vd Andres Rubio köpt aktier för 1,2 miljoner kronor. Aktien handlas nu svagt upp 0,5%. BMO Capital Markets sänker rekommendationen på Lundin Mining till Market Perform från Outperform. Aktien handlas ner 1,5%. Vi kikar till några andra riktkurser när vi ändå är igång. Citigroup sänker riktkursen för H&M från 95 till 70 kronor per aktie. Rekommendationen sälj upprepas, och som vi ser så är H&M ner nästan 2%. Citigroup sänker riktkursen för Hemnet från 145 till 143 kronor per aktie. Rekommendationen neutral upprepas, och aktien sjunker svagt 0,5%. Carnegie höjer riktkursen för Bond Support från 110 till 115 kronor per aktie. Rekommendationen köp upprepas. Aktien handlas upp 1,5%. Och så avslutar vi med Ericsson. Kepler Cheuvreux höjer riktkursen till 80 kronor från 75. Rekommendation behåll upprepas. Aktien saknar 1% idag. Men som sagt, en öppning neråt idag denna måndag på Stockholmsbörsen.
25-30%. Stort tack för det, Sofia. Vi har en ny gäst i studion i form av Anders Roslund från Pareto. Det är vi förstås väldigt glada för. Innan vi släpper in dig i matchen vill jag nämna en kort. Jag noterade att Ericsson backade lite grann i dagens tidiga handel. Kom väl med nyheter i fredag som en förlikning apropå vänskap och broderskap, Lasse, med Apple.
Ja, precis. Man gör ett settlement på den här IPR-tvisten som har pågått ett tag. Man får då mellan 4 och 4,5 miljard dollar i fjärde kvartalet, och det är retroaktivt då för hela 2022. Man indikerar väl att man kommer att ha då patentintäkter från Apple på drygt 1 miljard per kvartal framöver. Och det tror jag väl var ganska mycket det som låg i marknadens förväntningar också. Det varierar lite grann. Det finns någon som sa att vi låg lite högre, någon som vi låg lite lägre. Men net-net ingen stor grej. Det framförallt tror jag är intressant med det här, det är att det dels avriskar ju Ericsson-aktien lite grann i alla fall. Det finns en massa andra saker som ni andra känner till. Men det är också att den här kapitalmarknadsdagen som Ericsson har senare i veckan här kan för en gång skulle kanske bli lite framåtlutad och lite positiv när man har en bra nyhet att prata om. För det här, de här pengarna rasar ju rakt ner på sista raden i princip. Och det ger ju en viss säkerhet för marginal och kanske att man vågar bli lite mer framåtlutad.
Trevligt för Ericsson. Med det sagt så byter vi till ett verkstadsfokus nu. Nu har vi ju två verkstads- och en bil Nestor i studion. Så vad kan passa bättre? Anders, du har med dig några grafer. Bland annat en som handlar om orderingång och försäljning. Jag tänkte att vi börjar här.
Ja, det vi har sett under framförallt 2022 är ju att konsumentverkstad har drabbats oerhört hårt för att konsumenten globalt har det tufft, särskilt i Europa. Däremot har vi sett att CapEx-cykeln, det vill säga bolagens egna investeringar, har varit på rekordnivå. Men problemet är att just CapEx-varor, det är allt från robotar, vakuumpumpar och så vidare, har inte kunnat levereras. Och då har kunderna beställt ännu fler, därför att när man inte har fått en leverans som man normalt sett får av en investeringsvara kanske inom 1 till 2 kvartal, utan det är 4 till 5 kvartal, ja då måste man ju börja beställa för det man skulle haft nästa år, det vill säga 2023. Så att vi har haft en helt absurd orderingångsökning.
Är det de röda staplarna i orderingången?
Ja, precis. Och de röda staplarna, det här är från 2015, och då ser man det självklara mönstret att order och försäljning följs åt ganska väl. Och linjen där, det är rullande 4 kvartal book to bill, och då ser man att den ligger runt 1. Jag skulle kanske ha ritat ut en fet linje där, men den är uppe nu i 1.15, 1.20. Och det här gapet som vi ser, de röda staplarna över de blå staplarna, summerar man det vid utgången nu av Q3, så motsvarar det 25-30% av en årsförsäljning för de här bolagen. Det här är då 7 stycken verkstadsbolag med orderingång, ska jag säga.
Kan man göra så att man tar det som sticker upp på de röda och flyttar dem i framtiden? Det blir framtida
Exakt. Och då får vi ju säga, jag använder konjunkturmässigt lite annat språkbruk än det vi är vana vid. Jag säger äntligen börjar vi se att försäljningen tog fart i Q3. Och jag förutsätter nu att utbudsstörningarna lättar, det är ju vad de flesta företag säger, så att vi faktiskt kan få se lite större utleveranser. Vilket jag inte riktigt ser i makrobedömningar, men det här är ju en liten sektor, så att säga. Det rör ju framförallt då investeringsvaror.
Jätteintressant, låt Lasse komma in här.
Nej, men alltså, jag ser också, jag var i USA här för ett par veckor sedan, träffade rätt mycket bolag både på tillverkningssidan och på annat håll. Men så bedömningen rent allmänt sett var ju liksom ett, så att säga, supply side, de här leveranskedjorna, de normaliseras väldigt snabbt nu. Ingen pratar längre halvledarbrist, ingen pratar längre komponenter. Det man pratade om där var framförallt att man hade svårighet att öka antal skift på grund av att det var svårt att rekrytera och få in mer sånt. Men det andra är också att orderingången fortfarande är väldigt god i sektorn. Man ser det också i sådana här bolag som rapporterar månadsdata, Fastenal till exempel, som är en ganska bra förbrukningsindikator. Ligger på 10% tillväxt ungefär, fortfarande i USA. Jag träffade både Volvo och andra lastbilstillverkare där borta. De är också så här optimistiska inför 2023. Däremot så säger man väl att vi får väl se hur det ser ut 2024. 2023 skyddas väldigt mycket av orderböckerna, men det finns kristallkulan fortfarande ganska grumlig vad det gäller orderingången under 2023.
Men sammanfattningsvis, vi har en konsumentskräck som inte syns i verkstaden, för där beställs det.
Och det syns inte i hårda data liksom ändå. Om du tittar på orderingången i USA och Tyskland, det är hårda siffror, liksom så här, det ligger på väldigt höga nivåer.
Och bara inflika här, man kan ju ta Siemens rapport. Den var stark, aktien har varit upp nästan 25% här från lägsta nivån. Men det mest intressanta är deras prognos över 2023, där de förutspår en book to bill, det vill säga att orderingången ska vara över försäljningen även 2023. Och det ligger inte i mina förväntningar.
Vi går vidare till nästa bild. Vi har ju 3 bilder på samma tema, Anders. Mm. Den andra har du helt enkelt dragit av orderingång från försäljning.
Ja, precis.
Och då ser man, ja, det vi var inne på tidigare. Goda nyheter.
25-30% av en årsförsäljning. Det är inte så att hela det här ordergapet levereras 2023. Det kan vara en del som kommer, eller vi vet att en stor del av orderingång också kommer levereras 2024.
Hur stor är risken att de här orderingångarna avbryts då? Det måste ju, om vi går in i ett svagare konjunktur, om man ska vara orolig för ett dåligt scenario, då måste man väl kunna ringa och säga att den där ordern, vi glömmer den.
Jag skulle säga att det står högst uppe på agendan idag hos alla företag jag pratar med. Och där är det ju så att de order som kom för ett år sedan, de kanske är lite mjukare idag. Men det som har överraskat är det Lasse har varit inne på, det är att orderingången har fortsatt vara stark i Q2, Q3 och nu i Q4. Och där har jag en del tankar kring det, varför det är på det viset.
Vill du komma in här, Magnus, i orderingång eller?
Ja, men jag är ingen expert på det där, men det är ju ganska intressant att man kanske ser en, liksom, en tudelad liksom, lågkonjunktur liksom, kommande året här, att det är en stark industrikonjunktur fast en svag konsumentkonjunktur. Så det är ju väldigt mycket snack om att det kommer bli en väldigt hård lågkonjunktur här, att politiker varnar så, men liksom i, för industribolag och kanske så ser man inte riktigt det kanske, utan det blir mer en kanske lågkonjunktur, konsumentlågkonjunktur som är kanske lika jobbig det, men tudelad.
Ska man vara riktigt mörk så kan man ju ta Lasses reflektion om att man fortfarande har problem med rekrytering för att bemanna skiften och att vi då lever med ett inflationstryck som letar sig lite längre in än vad man kanske skulle vilja.
Ja, men det tycker jag, men ändå inflationen är ju ändå liksom en funktion av att det är hög efterfrågan. Det tycker jag inte man läser så mycket om, men det, så är det. Mm.
Ja, det finns ju pricing power. Det är liksom, så tre positiva faktorer för nästa år, för 2023, så är det ju så här. Dels orderböckerna och att orderingången fortfarande är relativt bra. Det kommer att skydda en bit in på nästa år. Sen har vi prishöjningar som har genomförts under 2022, så där man går in i 2023 på en betydligt högre nivå. Samtidigt som många råvarupriserna kommer ner. Titta på stål, titta på frakter, titta på de faktorerna. Så att de bolag som har lite mer, vad ska vi kalla det för, sticky pricing, ta till exempel Assa Abloy som historiskt sett tror jag aldrig har sänkt priserna någonsin i det fallet. Priserna är stabila, råvarupriserna kommer ner. Det borde finnas förutsättningar för en hygglig marginalutveckling. Och jag vet inte vad du tror om det, Anders, men just det här med operationell hävstång som det har varit lite klent med under 2022, finns det väl förutsättningar för att det skulle kunna bli bättre under 2023 nu när man kommer i kapp?
Det är ju flera faktorer där vi ser att metallpriserna har peakat, fraktpriserna har peakat, energipriserna går lite fram och tillbaka, men sammanvägt så finns det väldigt stora möjligheter att faktiskt marginalerna blir bättre de närmaste kvartalen. Och inte minst tack vare att utbudsstörningarna minskar. Mm. Därför att utbudsstörningarna är det som har kostat företagen väldigt mycket.
Mm. Jag vill nämna lageruppbyggnad som en, svårt att förstå tycker jag, men som är möjligt problem här. Man har tagit i och beställt extra mycket grejer. Ja. Kan inte det vara en dämpande faktor sen då, när man står där med fulla lager?
Ja, normalt sett så är man ju rädd för stora lager, men här ser jag lite annorlunda att jag vill se att man börjar tömma lagren nu, därför att vi har onormalt höga sysselsättskapitalbindning av försäljningen. Så att vi måste komma ner. SKF binder 36% sysselsatt kapital. De ska komma ner till 25. 10% är nästan 10 miljarder av deras, det är stora pengar vi pratar om. Så att jag vill se att lagen kommer ner, produktionen ökar och vi får en normalisering.
Mm. Nej, men så är det. Just den reflektionen fick jag också från några amerikanska bolag som vi träffade. De sa lite skämt så att we're going from just in case back to more of just in time. Att man behöver kanske inte de här extrema buffertlagren som man har haft längre. Och det är klart att det kommer att slå på underleverantörsled, det kommer att slå på tillverkare och förbrukningsvaror och så vidare under den här processen. Och den brukar ju normalt ta några månader för att göra sig om. Så att, men samtidigt, vi har uppenbarligen inlett den processen just nu, bara att titta på data som kommer. Och den brukar ta, så kanske klar någon gång i slutet på första kvartalet. Och i det läget så kanske man ser att de här ledande indikatorerna, PMI:erna också, som har varit väldigt svaga, inte minst på orderingångssidan och inte minst i Europa, att de börjar bottna ur och vända uppåt. Om vi då, man ska rita ett bullscenario för sektorn, om vi då ser att räntorna faller tillbaks lite grann, vi kan parkera centralbanken och så börjar vi se gröna skott med förbättrade PMI:er och vi ser samtidigt att marginalen håller uppe väl. Liksom, då kanske analytikerna inte ligger för högt med prognosen som alla tror, utan de kanske ligger för lågt.
Roligt att du nämner PMI:er. Jag tänker vi har några PMI-grafer. Vi börjar med PMI i USA, alltså däremot inte PMI utan ISM som är samma sak fast med en annan bokstavsförkortning. Här ser vi ett väldigt glapp. Det här är ju extremt intressant. Vi har alltså inköpschefsindex i svart väl, pessimistiskt. Stämmer. Precis som konsumenterna så är inköpscheferna påverkade av vad de läser i media. Och precis som Anders beskrev så går ju saker rätt bra, vilket illustreras av den gröna linjen.
Det är relativ performance då för de nordiska verkstadsbolagen som är den gröna sektorn. Så när den pekar uppåt så går det bättre än index. Men det är ju en ganska stark korrelation.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock. Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Över tid onekligen, det brukar inte vara så komplicerat. Och jag funderar ju också lite grann över den här, att vad är det placerarna ser, vad är det som inte så att säga inköpscheferna ser i den här. Men det kan ju vara just den här förändringen liksom som man ser, att man ändå liksom, så att skyddas ganska bra av ordning och att någonstans i nästa år så vänder det här. Men om man inte ser att den här planar ut inom ett par månader, så då kommer man nog få svårt att fortsätta med den här outperformancen, tror jag.
Egentligen, Magnus, det kanske är en långsiktig koppling, men jag tänker på Porsche och cost of living-kris. Vi har en cost of living-kris, samtidigt så går Porsche som tåget. På något sätt är det också två helt skilda världar. Lite långsökt.
Det är på aktien, du vet. Det finns för lite antalet utstående aktier, vet du, för efterfrågan.
Ja.
Det är inte så konstigt det där.
Men jag vet inte om Porsches försäljning har dykt. Jag tror att den går starkt också.
Ja,
men det
den håller sig bra. Ja.
Alltså, varenda biltillverkare har orderböcker som sträcker sig åtminstone ett år framåt i tiden.
Men där skulle jag också vilja komma in på vilka skäl är det för att förvaltare är så positiva. Det är ju för att givet en viss bilproduktion eller givet en viss global energikonsumtion, så kommer vi behöva kraftigt ökade investeringar för att ha samma nivå. Det vill säga, skiftet mot elbilar är inte gratis. Skiftet mot förnyelsebara energikällor kommer att kräva väldigt stora investeringar. Och det är det som gör att företag efter företag höjer nu sina investeringsprognoser för 2023, 2024 och 2025. Alfa Laval ska dubbla sin capex, sin egen capex, för att man måste investera i de här nya teknologierna.
Det är ju fantastiskt för vår ekonomi egentligen. Alla gasar på.
Ja, men samtidigt finns en annan sak i det. Det binder ju kapital, och vi har liksom en liten annan värld nu vad det gäller kapitalkostnader jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. De är fortfarande inte jättehöga, det ska man inte påstå. Men det är liksom avkastningen på sysselsatt kommer ju förmodligen över tid att komma lite grann under press, så man inte tror att man helt ut ska kunna skicka vidare allting på slutkonsumenterna. Mm. Vilket kan bli ganska tufft i den här miljön, om man nu ska få ta riktigt så där stora tankar kring det. Men det är, alltså, det är intressant att se, liksom, för att P/E-talen i snitt för sektorn, för den nordiska sektorn, är upp 21% bara sedan slutet av Q3. Det är, då har man liksom, men samtidigt tittar man på helåret, ett flat average är ner 19%. Så att, vi har tagit tillbaka en del av nedgången från årsskiftet.
Så att problemet tycker jag snarare är att vårt scenario här, som är ganska positivt, har gjort att man har sett en väldigt stor isärspredning där konsumentverkstad varit ner 40% i år. Medan flera verkstadsbolagen är inte långt under sina 10% ner kanske, vilket ju är väldigt lite egentligen.
Tar du Atlas, Epiroc och Kone så är de ju där på egentligen sina gamla pikar, P25 där kring.
Och det är mitt problem egentligen när man kommer till slutklämmen, att det är en förödande överensstämmelse i att de här bolagen ska man ha. De som har det här positiva investeringsscenariot, och jag brukar sammanfatta det med: det är elektrifieringen, det är industriautomation och det är energiomställningen.
Precis.
Mycket bra. Där ska man kunna lägga in på vilka biltillverkare man vill äga också. Men vi bläddrar oss igenom resten av PMI-graferna. Vi har 45, alltså en bra bit under 50, men ingen riktig katastrof. Inga covid-nivåer som någon slags strukturell botten. Alltså.
Nej, precis. Någonstans här är det historiskt sett har bottnat. Men det är en väldigt stor skillnad mellan just konsumentsidan och industrisidan. Industrisidan ser mer ut som en vanlig lågkonjunktur. Konsumentsidan ser ut som Harmageddon när man tittar på europeiska, framförallt sentimentindikatorer. Men sen är frågan om konsumenterna kommer att agera på samma sätt som de säger att de mår. För där har vi sett ganska många gånger tidigare att hur man svarar i sådana här enkäter, det speglar mer vad som står på första sidan på di.se än hur man faktiskt upplever sin egen ekonomi.
Och vi i media kan bara beklaga vår dystopiska läggning. Så här var det ju faktiskt under pandemin också. Då sa ju amerikanerna att deras bild av omvärldsekonomin var fruktansvärt dyster, men bilden av den egna ekonomin var någonting.
Man ska helt aldrig underskatta deras förmåga att öppna en byrålåd och hitta ett nytt oanvänt kreditkort. Så här. men faktum är att det syns inte i hårda. Den här grafen tog jag med att titta på USA:s new order to capital goods här på vänstersidan. Det är all time high. All time high. Tittar man på Tyskland till höger, ja, ni ser en ommattning på slutet, men titta på det här i jämförelse med nivåerna som vi hade innan pandemin. Pandemin är det här djupa hacket, den här ravinen som finns där. Så ligger man fortfarande långt över. Förutom det som Anders är inne på, som är väldigt bra förklaring, så tror jag också att det har lite grann att göra med återindustrialisering av USA och Europa. Någonstans när Ever Given ställde sig på tvären i Suez så började man att tänka, och nu börjar det här kanske synas. Plus att man ska inte underskatta att inte minst i USA så är det väldigt stora finanspolitiska stimulanser som kommer igenom. Man har Infrastructure Act, man har Inflation Reduction Act, detta obegripliga namn på detta fina paket, och sen CHIPS Act. Det här är 2000 miljarder dollar i finanspolitisk stimulans. Kan ju ha en viss förklaringsfunktion här också.
Då kör vi, här har vi en som du nästan får förklara vad det är vi ser.
Alltså ja, vad jag tittar på här egentligen, det är nordiska verkstadssektorn. Färgglada kolumner då. Den första är då förändringen som vi har sett under det här kvartalet, och det andra är ute till högre förändringen under 2022. Men det vi ser här, det är att under fjärde kvartalet så har vi haft en kursuppgång på ungefär 22% i genomsnitt för sektorn, inte marknadsvägt. Samtidigt så har estimaten stått ungefär stilla, plus minus noll, och det innebär att P-talet har stigit med 21%, vilket syns då i rött, för det är rött, då är det illa, då blir det dyrare. Tittar man sen på 2022 istället så är kurserna ner snitt 16%, EPSen är upp 6%, och det innebär att man har blivit betydligt billigare då. Genomsnittet, de stämmer inte helt, för de är inte marknadsväg där, de här i det fallet 19% ner. Men man säger att i stort sett alla bolag, verkstadsbolag har blivit billigare i år jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet, men så här, och rätt ordentligt dyrare under fjärde kvartalet. Så vi har tagit igen en bit av den här multipelkontraktionen som har skett i år.
Jag tror Magnus Dager prickade Atlas Copco på botten, va?
Du är investor.
Ni ska lyssna på mig när ni kommer till verkstadssektorn.
Det är bra,
vi gör det.
Ja, men du skrev om det i somras.
Men då tyckte jag väl att man fick väldigt mycket bolag för pengarna. Det handlas runt P1920 då, kommer jag ihåg. Det var i juni där. Och då fick man ett kvalitetsbolag för liksom, låga multiplar, tyckte jag. Mer än så kunde inte jag. Men det visar, nu har den ju gått upp. Då var den runt 100 spänn och nu är den väl 130. Va? Så det har ju varit en kraftig uppgång i aktien. Mm.
Lasse, handen på hjärtat, i juni, om vi hade en kamera, hade du sagt köp Sandvik eller köp Atlas den dagen Magnus skrev det här?
Vi köpte faktiskt Atlas under sommaren. Nu har vi faktiskt viktat ner Atlas lite grann här.
Var det på min rekommendation eller?
Under hösten. Nej, det var nog snarare att vi såg att huvudägaren köpte aktier. Så att Investor brukar sällan köpa när det är dyrt. Men vi hade väl tittat på den själva också. Men det man ser nu, det som Anders är också inne på, Atlas Epiroc, där börjar det ta emot värderingsmässigt. Konne kan man fortfarande ha, de är också på runt P25, men där har man återöppningen av Kina som en stor faktor liksom, i det fallet.
Är Konne fin verkstad?
Ja, Konne är fin verkstad.
Absolut. Alla högt värderade bolag är fin verkstad. Lågt värderade är ful verkstad.
Vi har en bild på fin och ful verkstad för den som inte kan alla. Här har vi Atlas, Alfa, Assa och Epiroc förstås, de kända fin verkstaden. Jag beklagar mig.
Frågan är ju vad man sätter Sandvik då, som borde vara liksom rent operativt fin verkstad med låga multiplar.
Nej, men alltså Sandvik är ju lite grann i mellanskiktet. Den pendlar ju. Ibland så tycker man, vissa år tycker man att det är bra, och andra år så tycker man inte det är kvaliteter. Men alltså, ser man på det, och jag tycker fin verkstad, ful verkstad, det är jättetaskigt att säga på det sättet, men det är de som upplevd hög kvalitet. Det är ju ofta mycket recurring revenues, mycket serviceverksamhet och så vidare. Ful verkstad, lite mer industriproduktionsexponering, lite kortare, mer kortcykliskt i det fallet.
Men ser du på Sandvik nu och tittar på liksom avkastning på sysselsättning, kapital, rörelsemarginal efter avknoppningarna, så skulle den flyttas upp där förmodligen till fin verkstad.
Men problemet med Sandvik är att man har marginaler som definitivt hör till fin verkstad. Det är ju 20 plus numera. Men man har en del tillväxtproblem i sin huvudbusiness, hårdmetallsidan. Mm. Det är en stor diskussion. Vad växer den egentligen med?
Mm. Jag tror jag tog med mig en graf på Sandvik som visar egentligen vad som driver den kursen. Man tittar liksom hur Sandvik handlas mot industrimetallen. Och här brukar jag alltid ta när jag tänker this time it's different. Tittar man över det här 10 år tillbaka, så visst, man har gjort ett antal försök att koppla loss, och det är klart, man har gjort massor med saker. Man har förbättrat lönsamheten på SMRT, man har knoppat av SMT, man har gjort en massa förvärv genom SMM. Och tittar man på 10-årsikten, den går fortfarande som industrimetallerna i svenska kronor. Mm. Det är otroligt svårt att ändra perception på vad ett bolag är för någonting. Mm. Och det är klart att industrimetallen, det är en bra konjunkturindikator, och man har ju ganska mycket direkt exponering genom gruvverksamheten också. Men ändå liksom så här att du kan göra en massa saker, men ja, det slutar ändå med att du går som industrimetall.
Och sen kan man ju titta på vilka bolag drabbades hårdast 2009. Och det var ju Volvo, SKF, Sandvik. Det var ju de som hade väldigt stora lönsamhetsproblem. Mm. Medan de här i finverkstad, i alla fall Atlas och Alfa Laval, höll sig uppe mycket, mycket bättre.
Och vad var Atlas lägsta kvartalsmarginal under pandemin? Var det 14% eller något sånt där?
Ja, det var inte många procentenheter de tappade. Nej. 2009, som ju får vara ett av de värsta åren någonsin.
Precis.
Hörrni, vi ska snacka mer om Volvo, vi ska snacka mer om Atlas, vi ska snacka mer om Kulan alldeles strax. Men först en liten börsuppdatering. Sofia står redo i studio 2.
Ja, det är fortsatt ner på Stockholmsbörsen. Nu ner nära 1% faktiskt. På storbolagsindex så hittar vi Swedbank i toppen, upp knappt 0,5%. Annars är det ganska så rött. Vi hittar H&M i botten där efter en sänkt riktkurs från Citigroup. Vi har ju pratat om att Telia och Viaplay har lite löst efter det här uppmärksammade bråket om distributionsrättigheterna, har nu fått till ett nytt avtal med ett partnerskap som ska inledas redan imorgon. Telias aktier rör sig nästan ingenting, lika som Viaplay svagt upp där. Skistar handlas idag exklusiv utdelning på 3 kronor per aktie. Skistars aktie handlas nu ner 5%. Fastighetsprofilen Rutger Granhult har sålt hela eller en stor del av sitt innehav i fastighetsbolaget Sagax, enligt källor då till Affärsvärlden. Sagax aktie handlas ner 2% idag. Vi har pratat om veckans aktie. Fabege stiger inte så mycket, men 2,5% ändå. Ni har ju pratat om det också i programmet, de här danska bolagen Novozymes och Christian Hansen som går ihop för att skapa en global aktör inom biologiska lösningar. Aktierna går åt olika håll. Novozymes är ner 13% medan Christian Hansen stiger nu, eller rusar får vi ändå säga, 23%. BMO Capital Markets sänker rekommendationen på Lundin Mining till Market Perform från Outperform. Aktien är ner 1% och Citigroup sänker riktkursen för Hemnet från 145 till 143 kronor per aktie. Hemnets aktie är ner nu ganska så kraftigt, 3,5%. Vi avslutar avrunda. Pareto Securities sänker sin rekommendation för Hexatronic till behåll från köp. Riktkurs höjs till 175 till 165. Aktien är däremot ner 6,5%. Men som sagt, fortsatt ner och rött på Stockholmsbörsen.
Stort tack Sofia Skistar, förstås exklusiva utdelning som förklarar den nedgången. Kommer snart att få en återhämtning som Lasse var i år i helgen och skidade enligt mina källor. Men vi ska prata om verkstad. Vi fortsätter med, vi har en bild på Atlas som vi har varit inne på en hel del. Apropå lustiga samband på börsen, Lasse, så har vi ett till samband identifierat här.
Ja, det här är ju Atlas då mot Philadelphia Semiconductor Index. Så, ja, det är väl 70% av Atlas som är andra verksamheter. Men det är den här man har handlats på de senaste åren. Ett enormt fokus just på vakuumteknik och orderingången. Och visst, det har varit väldigt starkt under de senaste åren. Jag träffade ett antal av de här stora halvledartillverkarna i USA, bland annat Micron, även så här komponenttillverkare som Nvidia och Intel. Då. Och de är ju så att säga, framförallt Micron då på som är mycket konsumentexponering, så att vi kommer att behöva dra ner våra investeringsplaner. De har redan flaggat för 30% neddragning, och det kanske måste bli ännu mer framöver för att hantera det här. Så de har gått från en situation med väldiga bristsituationer till överlager istället på inom vissa segment av halvlederiet. Och det kan väl göra att man frågar dem, så här, kommer ni att cancellera order? Nej, men vi kanske skjuter ut dem i tid. Det är sånt som kan hända.
En mjuk cancellering.
Ja, jag har gjort en motsvarande graf, men jag är inte med mig här, men det visar just orderingången för vakuumpumpar som har varit extremt hög. Och jag kan inte se annan väg än att den kanske går ner i 25-30%, och då tycker man ju kanske att det är allvarligt, men jag har sagt till människor att titta på försäljningen, det är egentligen den bästa guidningen för hur riktningen är i halvledarsektorn, det vill säga den planar ut nu. Mm. Därför att försäljningen är ju noga planerad av kunderna. Kunderna får ett leveransbesked av Atlas. Du får den inte om ett kvartal, utan du får dem om 5 kvartal. Ja, då lägger man ordern tidigare, så inväntar man 5 kvartal. Och det är klart att man på resans väg kommer att dra ner orderingången. Och så tills den har liksom normaliserat. Mm. Men orderingången har varit på uppsidan eller nedsidan egentligen visat den riktiga riktningen. Mm. Men det är svårt för marknaden att tolka, och rädslan är ju då att när orderingången faller med kanske 40%, kan mycket väl ske på vakuumpumpar, så blir marknaden orolig.
Då får vi köpa Atlas-bildet igen då.
Ja,
när det
då
händer.
Kommer du tillbaka här.
Ja. Jag tillbaka.
Jag brukar konstatera att det är väldigt få som har blivit rika på våra kort Atlas över tid.
Ja, det är sant. Ja.
Har Atlas och Sandvik gått ungefär lika i år, eller vad gissar
ungefär du på? Ungefär lika total return. Sandvik något sämre, men om man lägger tillbaka utdelningen och avjusterar för A-knoppen, så tror jag att det är ganska järnträgg mellan.
Men Volvo är vinnaren, va?
Volvo är den relativa vinnaren. De har gått bra. Äntligen får vi säga. Äntligen. Som sådär reliable Volvo-fan i det här avseendet. Nej, men det har faktiskt varit en ganska bra period. Går ju väldigt så mycket som caterpillar i USA. Så vill man på samma sätt som vi hade SOX-index och metallerna för Sandvik, så är det ju caterpillar som kanske är ledande indikator på Volvo i alla fall.
Är den före eller går de hand i hand? Kan man faktiskt...
De går ganska mycket hand i hand, skulle jag vilja säga. Det var ju en period där Volvo hade en bättre utveckling, framförallt under 2020 och 2021, men sen har Caterpillar catchat upp. Och som du ser över de senaste 5 åren, så går de ganska identiskt i det fallet.
Jag kan inte Caterpillar, liksom, de är väl väldigt globala förstås. Men jag tänker, om vi ser den här skillnaden mellan USA och Europa, vi pratat om lite grann, ska man fantisera om att det här sambandet bryts då?
Nej, jag tror man ska se det här. Liksom. Det är i grunden samma bransch, samma industri. Mm. Det som kan få det här att brytas, det är ju faktiskt elektrifieringen. Där jag upplever att Volvo ligger... CAT är ju vad man vill säga om. Det är ju i grunden tillverkare av förbränningsmotorer. Mm. Eller så att säga, av dieseldrivna maskiner.
Fast väldigt stora motorer.
Väldigt stora, väldigt stora sådana. Medan Volvo då ligger väldigt långt framme vad det gäller elektrifieringen. Jag hoppas att det kommer att ge resultat här. Det är också en sån där reflektion som är att de kunder till Volvo som kommer testorder för något år sedan på 10 eldrivna lastbilar, de kommer tillbaka och beställer 50, 60, 70 stycken till. Liksom, så att det börjar ta fart på elektrifiering. Intressant. Jag fick samma signaler här i höstas när jag var nere på lastvagnsmässan i Hannover. Volvo ställde ju inte ut en enda förbränningsmotor där. Det var bara elektrifierat och lite vätgas.
Magnus, det här tangerar ju din bilkompetens.
Ja, men det gör det. Men jag tror att på bilsidan kommer det dröja tyvärr. Kanske lite svära i kyrkan, men jag tror att priserna är alldeles för höga fortfarande på elbilar. Jag tittar på de studierna som gjordes då när förbränningsmotorerna, liksom, när de pressade ut hästarna i början på 90-talet där, eller 1900-talet. Som de studierna som gjordes, det visar att priserna måste ner runt 250 000 någonting. Då tog försäljningarna fart av T-Forden, och då fick man den här liksom, inflektionspunkten till kraftig tillväxt, och den där ser inte jag komma ännu på flera år. Så jag tror att andelen elbilar kommer vara förhållandevis låg globalt under hela det här 20-talet. Det är kanske att vi ser det i början på 10 år kanske.
Min reflektion här, den kanske fel, är ju att det har skett en enorm konstig klyvning på elbilar. Priset på aktierna på elbilstillverkare har varit väldigt höga, medan traditionell förbränning har varit låg. Jag undrar om Lasses resonemang leder oss in på en liknande klyvning inom lastbilar en vacker dag?
Kanske.
Kanske.
Kanske gör det liksom, att man får den premien. Sen tror jag liksom att det är... Jag tycker du får inte riktigt betalt för att vara en elbils personbilstillverkare om du samtidigt har kvar en förbränningsmotorsida. Men Volkswagen är ju jättestora på elbilar, men det hjälper ju inte deras multipel speciellt mycket. Volvo Cars har väl fått det delvis, framförallt nu efter att man har gjort sig av med Aurobay, alltså den här förbränningsmotorsidan som är först ringfänsade och sen sålde av. Medan Tesla, Lucid med flera fortfarande har väldigt så att säga, höga multiplar.
Jag hade svårt att förstå den affären eftersom man ändå behöver grejerna som tillverkas i den här avknoppade verksamheten. Men nu förstår jag det bättre. Man vill profilera sig och liksom vara optiskt.
Jag tror också det är ett sätt att styra internt. Att, alltså, ja, du ska aldrig ha med tänket att ska vi inte ha en V6 i den här i alla fall. Utan det ska vara liksom, vi har gått all electric. Vi bränner broarna bakom oss. Det är högriskstrategi, men det är väldigt tydligt i alla fall vart politikerna vill att det här ska gå.
Fast vi ska inte döma ut förbränningsmotorn, särskilt absolut. Inte för tunga applikationer.
Absolut inte.
Och vi ser, jag tittar ju på Wärtsilä också, och för marint bruk så kommer ju inte el vara en framtid, utan då blir ju absolut rena förbränningsmotorer. Och det finns ju vätgasspåret, och det ligger inte så långt fram faktiskt. Man kan köra på ammoniak, biobränslen och så vidare. Det blir i och för sig mellansteg. Men definitivt så finns det en framtid för förbränningsmotorer.
Hängde alla med att vi snackade Volvo lastvagnar först och sen gled vi in på Volvo personbilar bara? Är det bara jag som tycker att det är ett problem att man har två bolag som heter samma sak?
Nej, jag kan hålla med.
Är Wärtsilä eller fin eller ful verkstad för oss som famlar i mörkret?
Det var fin verkstad, men de har problem just därför att de gör ju en förbränningsmotor för marint bruk och för energisektorn. Mm. Och just nu är det en längre omställning för dem. Än om man gör elbilar. Mm.
Det är precis. Det är mycket längre ordercykler.
Ja, och det kommer ta tid så att säga innan Wärtsilä kan dra nytta av förbränningsmotorns framtid.
Mm. Ska vi återvända till Sveriges framsida i slutet av programmet och prata om SKF. Definitivt ful verkstad tyvärr, men förstås en härlig industriklinod. Lasse, du har en bild där också. Jo. Också där ett samband.
Precis, kapitalmarknadsdagar, omstruktureringsprogram, tillväxtambitioner i alla ära. Men lägger man SKF mot IFO-index så får man det man får i det hela. SKF är ju liksom, det är väldigt mycket så här, europeisk industriproduktion. Upp eller ner, vad ska jag vara lång, vad ska jag vara kort. Men tycker man att man vill spela den så är det ju ofta SKF-sättet att göra den på. Och det visar väl återigen liksom så här, att det är ganska svårt liksom att gå ifrån de här perceptionerna för olika bolag. Atlas uppfattas idag väldigt mycket som en underleverantör till halvledarsektorn, Sandvik, det handlar om industrimetaller, SKF, europeisk industri. Så här. Rätt eller fel, men jag säger att Rickard Gustafsson måste leverera ganska mycket för att bryta den här perceptionen.
Jag har fortfarande... Vad händer med SKF tror du med elbilsomställningen här?
Ja, de gynnas av det.
Det tror jag.
Ja, absolut. De är duktiga på liksom att hålla saker rullande. Mm.
Problemet är ju att 80-90% av intjäningen i SKF är ju baserad på industrisidan. Mm. Så att även om bilsidan överraskar så är det ändå intjäningen i industrisidan som är helt avgörande. Och där har ju låg marginalerna på 16% under 2021. Det kommer de inte göra i år, men det är ju en ganska, det skulle kunna vara nästan fin verkstad isolerat. Mm.
Faktiskt. Men om man ser på elbilar så är det bara, det är 5% ungefär antalet rörliga delar mot en förbränningsbil. Så det kommer ju krävas mycket mindre rörliga delar i
förbränningsmotorn.
Ja, alltså hela bilen. Mm.
Men där var det ju så att SKF har inte varit ledande på lager till förbränningsmotorer, det är tyska Schaeffler, så att de har lite tur i oturen så att säga. De är väldigt starka på elbilar och kan plötsligt ta sig in och vara ledande i ett område där man kanske var femma, sexa tidigare.
Det låter ju väldigt intressant. Vad har du för rek på SKF och vad säger Lasse?
Jag med viss tvekan så lät jag dem vara kvar med köp. Jag höjde riktkursen till 190. Men det är inte liksom en stark conviction att det här är bolaget man ska ha. Men,
Lasse?
Ja, vi äger dem inte. Vi fattar ärligt talat inte riktigt vad är SKF gör så bra så att som konkurrenten inte kan göra till ett något lägre pris. Det är lite svårt att se USP i SKF. Hur är de unika? Men Atlas är väldigt lätt. De är världens mest energieffektiva kompressorer. Sandvik, världens bästa loaders and haulers på mining. SKF, ja, de gör bra kullager. Men liksom hur mycket bättre kan man bli? Det var ungefär som SSAB med högolfasta stål. Liksom. De var jätteduktiga, bäst i världen på det. Men Baustil kunde göra nästan lika bra grejer till 15% lägre pris.
Fast jag håller inte riktigt med. Jag tycker att industrisidan i SKF, där har de nummer ett eller två i alla positioner nästan. Så kan de bara få till verksamheten där Så om man tittar isolerat så är det ju en av världens lägst värderade verkstadsbolag. Mm. De värderas som en bilunderleverantör idag och det tycker jag egentligen är fel.
Ja, det kan jag också. Värderingsmässigt så håller jag med dig. Mm.
Finns inget bättre än när ni inte håller med varandra. Det blir väldigt intressant och lärorikt. Som belöning ska vi titta på din sista graf, Anders, som vi vispade över lite senare. Vi har ju berört det här, men du kan väl få förklara.
Ja, det här är då 8 nordiska verkstadsbolag, organisk försäljning, sedan 2000. Och jag har mätt då fram till 2019, för jag tycker 2020 var ett lite speciellt år. Så att när jag mäter 2000 till 2019 så har den här organiska försäljningen vuxit med 3,5%. Och det är väl fullt inte rimligt. Industriproduktion plus någon liten premie. Men tittar man på perioden antingen 2000 till 2008 eller 2000 till 2012 så var det en tillväxtpas enligt mina beräkningar på 4,5%. Och det spelar ingen roll om man tar 2008 eller 2013, för där bröts det. Och så tar man då 2013 till 2019 så har i princip verkstadsbolagen knappt vuxit med 2%. Och jag tror lite grann det som Lasse var inne på, att vi behöver återindustrialisera delar av Europa och USA. Och att Asien växer, det är ganska självklart. Så att jag tycker inte att vi kommer från speciellt höga nivåer. Och vissa analytiker, de utgår från det här 2013 och säger, ja men SKF har vuxit 2%, läste jag någon engelsk analytiker. Så kunde jag örfilat upp honom och sagt, ja, det är inga andra verkstadsbolag som har vuxit snabbare heller. Det är ganska, liksom så här ser det ut, punkt.
Lasse, någon reflektion kring detta?
Nej, alltså jag tycker det stämmer rätt bra med den bild som jag har. Och jag har liksom en försiktigt positiv syn på sektorn inför nästa år också. Med lite tyngd på lågmultipelbolagen, eller med lägre multiplar i vår portfölj. Jag har Volvo, Sandvik, Kone, som sagt, på återöppningstemat, Metso i Finland, också mining-exponering. Och sen så har jag Assa då på Pricing Power, det är mina fem största övervikter. Så jag är lite underviktad i till exempel Epiroc eller de övriga högmultipelbolag.
Trelleborg då, som apropå resan till finverkstad, väldigt, väldigt kort. I vilken korg lägger du den?
De är på väg att glida mer mot kvalitetsverkstad skulle jag vilja säga. Jag tycker de har gjort bra saker och inte minst liksom när man får stänga wheel systems så tycker jag det är som en mer kvalitet. Men ceiling är ju en hög marginal affär med väldigt stabil försäljning över tiden. Det kommer ju vara den dominanta delen där i Trelleborg.
Jag tänkte vi ska ta en bara. Jag vet att du måste gå, Lasse. Magnus, väldigt kort. Din avslutande reflektion inför 2023. Någonting du tror vi får se. Fastigheter, gissar jag att du är lite mer positiv till.
Ja, nej, men det är ju intressant att tycka diskussionen innan med just med lågkonjunkturen och den starka industrin som vi ändå ser. Alltså, om industrin kommer att hålla uppe bra, då kommer det inte bli någon sån djup lågkonjunktur i Sverige. Och då kommer ekonomin håller uppe bra och fastigheter är i grunden en avspegling av ekonomin. Så går det bra för liksom Sverige, industrin och ekonomin så kommer det gå bra för fastigheter, tror jag.
Bra det... för verkstad, bra för fastigheter. Ja. Medan Lasse letar sig ut, jag vet att han har en taxi som står och väntar. Mm. Anders, så får du bjuda oss på en avslutande framåtblickande reflektion inför 2023.
Ja, jag har gått in mer i behåll-mode nu i många av de här bolagen. Väldigt likt Lasses scenario och vi fortsätter att rekommendera lågt värderade verkstadsbolag och det är Volvo, det är Sandvik framförallt, men också Metso och SKF lite på ena hörnet. Men av finverkstad så har vi ju inte pratat om det jag anser borde vara finverkstad och det är ABB faktiskt. Mm. Så att det lyfter jag fram som ett alternativ till Alfa Laval, Atlas Copco. Det kanske känns lite vågat, men jag tror på det.
Den äger vi också.
Ja, det är bra. Ja, men då har vi nått fullständig harmoni och konsensus här i studion och sätter därmed punkt för dagens sändning. Gabriel Mellqvist heter jag och tackar för idag. Magnus Dagel, Lasse Söderfjell, Anders Roslund. Jättetrevlig verkstadsdiskussion och fastighetsdiskussion. Tillbaka klockan 14 är vi förstås i vanlig ordning, Börskoll och samma tid, samma kanal imorgon bitti. Lycka till denna måndag. Hörs och ses.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.